Han har två paralympiska guldmedaljer i goalball med danska landslaget och ett EM-guld. Men bytte och tävlade även för svenska goalballlandslaget innan han slutade efter 20 år som goalballspelare. Numera använder han en del av sina kunskaper från karriären inom sporten i sitt arbete som medicinsk massageterapeut. Månadens ansikte i oktober är Peter Weichel som möter upp vid stationen i Tomelilla, precis in till arbetsplatsen där det också arbetar kiropraktorer och naprapat.
Just nu så befinner vi oss i Tomelilla på mitt jobb, Playformance, som är en kiropraktorklinik.
Men ditt rum här, det är en vacker grön färg på tre av väggarna och den fjärde väggen, det är så här gammalt gult tegel. Och så är det ett stort fönster som då har dimmat ruta så folk inte ska kunna titta in här på massagebänken som står mitt i rummet.
Vi har ju valt den här gröna färgen för att den ger en liten lugnare effekt på patienter. Folk känner sig välkommen, folk känner sig att man liksom kommer ner i varven. Så det, ja, det ger en liten lugnare ro.
Det gör det verkligen. Hade det varit vita väggar istället och ingen tegelvägg så hade det varit helt annorlunda.
Ja, och vi försöker liksom att undvika den här sjukhusstämningen som man kan få om man bara kommer in och allt är sterilt och allt är vitt. Det kan ju ge patienterna alltså, som kommer och har väldigt ont när de kommer här. Det kan ju ge redan där en liksom effekt att man liksom kommer ner och känner sig lite mer bekväm med att komma här.
Ja, lugnet sprider sig redan när man kommer in från gatan utanför. Det är ganska tyst och det första man gör det är att ta av sig ytterskorna när man kommer in i receptionen. Det är relativt nyrenoverade lokaler och inflyttningen var precis innan pandemin började. Och även Peter Weichel började jobba då. Och det blev en annorlunda start med många restriktioner, inte minst på vad Peter och hans kollegor skulle ha för skydd.
Vi som terapeuter, vi skulle ju jobba med munskydd, visir. Vi hade ett förkläde på och så hade man handsk också. Så man var ju gott rejält packad in.
Men hur är det att stå och massera en person i munskydd, visir, handskar och så?
Man har ju inte samma känsla i sina händer. Det säger sig själv när man liksom har handskar på. Och så var det var jobbigt att jobba med munskydd och visir. För där kommer ju sån en unga upp från munskyddet upp på visiret. Så ser man lite dimmigt i förväg så blir det ju bara dubbelt så mycket. Det var tufft. Alltså jag kände ju att man blev extra trött på grund av den här jobbiga känslan man hade.
Och det här med att det blev dimmigare, hur mycket ser du?
Så det ligger där och svingar mellan 1-2%. Man kan väl beskriva det bättre på liksom säga att det syn jag har kvar, alltså det kan jag ju inte använda till speciellt mycket. Jag kan ju använda det till att färdas runt kanske i vana omgivningar. Men går jag ute, ja, men då måste jag ha en käpp med mig för liksom att klara mig.
Vad är det för synfel du har?
Det är ju en variation av Stargard som jag har.
Du är då medicinsk massageterapeut. Vad innebär det?
Jag har tagit min utbildning i Danmark på Blindinstitutet i Hellerup. Och vad innebär en medicinsk massageterapeut? Ja, men det innebär att man har en lite grundigare utbildning. Man har lite mer koll på anatomin, fysiologin, lite sjukdomslära. Man kan lägga lite rehabplaner, man kan ge kanske ett träningsprogram och så.
Och hur kommer det sig att du valde att gå massageinriktningen?
Jag valde massageutbildning egentligen för det är en praktisk utbildning. Jag kan jobba med mina händer, jag kan vara fysisk i mitt jobb. Och det finns ju inte så många fysiska jobb. Alltså, har du ett synshandikapp, ja, men då är du ju lite begränsad i praktiska yrken. Jag har aldrig riktigt varit den som var bra i skolan och liksom tagit det på allvar så och skulle ta en högskola eller universitetsutbildning. Det har inte riktigt varit på tal. Så det blev en massageutbildning som blev mitt yrke.
Vad tycker du är roligast med det?
Det roligaste är väl att man möter mycket olika människor med olika problem. Det kan ju vara fysiska problem, men det är ju också mycket folk som kommer med... De tror det är ett fysiskt problem, men egentligen sitter det kanske i huvudet på dem. Och kan vara med till att påverka det med den erfarenhet man har. Men det tycker jag är kul.
Man får en nära kontakt.
Man får en väldigt nära kontakt. Folk öppnar upp sig. Man blottar sig. Man tar av några kläder. Man kommer nära varandra.
Jag tänkte på en sak när du då har någon som ligger på den här britsen och du masserar och sådär. Mm. Har du någon fördel, tycker du, av att du ser lite?
Jag tror jag har en fördel med att jag ser med händerna. Det är ju det patienterna säger till mig, att de har varit hos andra terapeuter. De, liksom, de märker på ett sätt att jag liksom ser med mina händer. Gör jag mycket att jag liksom letar med händerna vad det kan vara.
Och sen är du, eller har varit, en väldigt duktig goalballspelare både i Danmark, i danska landslaget och i svenska landslaget. Hur får du med dig det här in i ditt arbete?
Vi är ju en idrottsklinik, så vi har ju lite folk som håller på med idrott och som kommer här och får lite behandlingar. I alla de år jag har hållit på med idrott, där har vi haft många terapeuter som har behandlat oss som aktiva. Och många av de saker som de har gjort, det har jag ju tagit med mig. Så har den här sjukgymnast, den här naprapat, massör, gjort saker på mig, då har jag ju tagit det till mig och sagt, wow, vilken effekt det hade. Så det har jag ju tagit med i min verktygslåda. Så det har ju gett mig jättemycket och fått behandlingar så många olika terapeuter.
Men hur kom det sig egentligen att du kom till Sverige?
Tillbaka i 2008 hade vi varit på Paralympics i Peking. Jag kände liksom jag hade nått mycket med landslaget i Danmark. Vi hade tagit 2 Paralympics-guld och vi hade tagit 1 EM-guld på den tiden. Och det var liksom, det släcktes lite i Peking var att vi åkte ut i kvarten. Ja, men där kom en mätthetskänsla där. Så jag valde egentligen att pausa helt när jag kom hem därifrån.
Men så började ett samarbete ta form med FIF Malmö som kom över och tränade och tävlade i Köpenhamn för att båda lagen skulle få lite motstånd som inte var så välkänt. Och strax därpå så började också Peter Weichel att åka till Malmö för att träna.
Januari tror jag, 9, började jag faktiskt åka över en dag i veckan och träna med killarna som spelade i Malmö. Ja, det var väl det bästa jag har gjort. För det gjorde att jag fick ny gnist, jag fick ny glöd till att liksom fortsätta med att spela.
Och sen så spelade inte kärleken in lite också att du flyttade till Sverige?
Jag mötte ju min fru som också spelade goalball i FIF, Sara. Så började vi ju se varandra.
Och så inleddes en period av pendlande, först till träning och kärleken i Malmö. Och senare när Peter Weichel flyttade till Malmö åt andra hållet, alltså Köpenhamn, där han fortfarande hade kvar sitt jobb. Men så 2014 köpte de ett hus i Tomelilla. Och planen var att flytta in några veckor innan deras första barn skulle födas.
Vi väntade Ellen medan vi bodde i vår lägenhet i Malmö. Hon kom nästan 6 veckor för tidigt. Så faktiskt när vi fick nycklarna till huset den 14 mars, då kom hon dagen efter. Så vi hann inte att bo i huset mer än en 12 timmar, så kom hon. Vi hade ju planerat in att kompisar och familje skulle flytta för oss om lördagen. Och det var ju folk som skulle hjälpa oss i Malmö med att läsa ned från lägenheten ned i bilar. Och så körde till Tomelilla, men de kunde ju inte förstå varför vi inte var där. Och varför vi inte liksom svarade på våra mobiler, men där låg vi ju på BB. Men det lyckas och flyttar allt för oss. Och så kom till lilla Tomelilla, var det är inte alla man kan förstå, för man pratar lite konstigt här. Men man har lärt sig morgonen. Så fick vi en pojke 2 år efter. Så vi har Ellen som är 9 och så har vi Ulle som är 7 nu.
Men att det blev goalball, varför började du med goalball från början egentligen?
Jag var väl en 11 när jag testade goalball första gången. Då hade vi en tränare som också så rätt så dåligt. Så jag var ju liten och jag ville ju gärna vara bra snabbt på den här idrotten. Och han såg ju inte att jag bara kunde ha de här glasögonen upp i pannan. Så jag kunde ju använda det syn jag hade. Så jag tyckte jag var bra. Men det var ju folk som hade kunnat finna ut av det. Han den lille där, han hade ju glasögonen i pannan. Och så gick jag och tog glasögonen ned från ögonen. Och så tyckte jag inte det var lika roligt. Så jag slutade ju med det igen. Och höll egentligen på med friidrott i ett par år. Men så var jag väl 13, var att det var en annan goalballspelare som sa att nej, men nu har vi fått en ny tränare. Han är jätteduktig. Han tar det verkligen på allvar. Han kan ju liksom se och lära oss. Så jag gav det en chans till, och det var väl det bästa jag har gjort. För jag lärde mig ju med glasögonen på.
Du fortsatte inte att fuska där?
Nej, jag fortsatte inte att fuska, det gjorde jag inte. Plötsligt så stod jag ju där, så höll jag på med 2 idrotter. Spelade goalball 2 dagar i veckan och höll på med friidrott 3 dagar i veckan. Så det blev ju väldigt mycket. Och när jag var 15, då blev jag inviterad på en internationell tävling med friidrotten. Och jag blev uttaget till VM i goalball i Madrid. Så jag stod ju lite där och skulle välja mellan, ska det vara friidrott eller ska det vara goalball? Men en ting skulle jag välja, för det låg samtidigt. Jag valde goalballen för jag hade det jätteroligt med de andra som spelade på landslaget. Det blev goalballen, och det var egentligen därför.
Har du ångrat ditt val, att du inte tog friidrotten?
Nej, det tycker jag väl inte att jag kan. Det kan jag väl inte riktigt tillåta mig att säga när man har tagit 2 Paralympics-guld och ett EM-guld. Att man har ångrat det, men på vissa tidspunkter så har man ju tänkt tanken, vad kunde ha blivit med friidrotten? För jag var duktig på friidrotten också. Och jag kan ju gott ha känslan när man kommer in på en friidrottsbana. Så kan jag ju gott märka det. Det lukter alltid speciellt i sådan en av det här gummigolvet som ligger runt. Det har alltid en speciell lukt. Så när jag liksom får den lukten in, jamen, så väcker det ju någon känsla i mig för den gång jag hållit på. Och liksom säger, wow, det hade varit häftigt hvis man hade satsat på detta. Men goalballen har gett mig så mycket som människa. Och upplevelser och vänskap. Så nej, det har jag inte gjort.
Inom friidrotten framförallt så var det höjdhopp som lockade. Och längden som behövs, inte minst i höjdhopp, den har Peter Weichel som beskriver sig själv.
Ja, men jag är 1,90 lång. Jag är väl rätt så bred över axlarna. Har lite muskelmassa på mig. De senaste par år har jag också lagt på mig lite mer fit än innan.
Det syns ju inte, kan jag ju säga.
Jag löptränar 2 dagar i veckan nu, så det hjälper ju till lite. Ja, och så har jag väl lite leverpostejsfärgat hår. Så strider det väl lite på toppen. Och så har jag väl blå ögon och lite skäggstubbar och lite. Ja, det är väl så jag ser ut.
Men sen så blev du ju faktiskt en av världens bästa skyttar inom goalball. Hur kom det sig? Är det muskelmassan? Eller hur kom det sig att du blev så bra skytt just?
Jag tyckte ju redan från början att det var kul att skjuta. Det var kul att göra mål. Så det var väl ganska solklart att jag liksom skulle vara back och jag skulle vara skytte. För jag lärde mig ganska fort att skjuta. Och några av mina lagkamrater sa liksom att i början, ja, du kunde ju göra mål, men vad hjälper det att göra tre mål hvis du lukkar tre mål in? Så med tiden så fick jag ju också lära mig att försvara bollen. För ellers så kan du ju göra hur många som mål som helst, men hvis du släpper lika många mål in, ja, men så har det ju ingen effekt.
Kan du fortfarande känna liksom den här känslan av att nu så sköt jag ett jättebra skott och det gick i mål?
Ja, det har jag vill inte säga varje dag, men nästan varje dag så kommer det ju en tanke och en känsla upp i mig på de matcher man har spelat eller på de träningar var man har gjort ett jättebra skott eller man har gjort en jättebra räddning. Så absolut, jag kan ju spela sån en video in i huvudet var jag liksom denna bild och sätta dem ihop. Så det är absolut, den känslan har man kvar.
Hur är känslan?
Man blir ju glad. Man får energi. Jag menar, tänka positiv tanke, för det är ju en positiv tanke. Ja, men det kan också bara vara att hvis man tycker liksom livet är lite surt i sig, ja, men då kan du spela de här intra videor med saker som du har gjort. Så får du energi och så får du liksom en positiv känsla i kroppen.
Men sen har du spelat i två landslag. Hur var det att byta landslag?
Det var ju en omvändning. Man var ju trygg i det man hade i Danmark. Och jag var högst uppe i hierarkiet i Danmark. Så att skulle komma till ett annat landslag var att det var, alltså, det var ju fler spelare att ta av. Vi var ju på ett jämn nivå. Plötsligt skulle man ju liksom, man skulle ju börja kämpa lite mer för liksom att vara säker på att man hade en plats som man kunde åka med på den här tävlingen eller få lov till att starta i matcher. Så det var ju lite annorlunda och det tog tid. Och det visade sig ju också att det var ju en mental spärr på mig på ett tidspunkt. Jag kom till Sverige, de ville ju gärna ha att jag skulle tävla för Sverige och jag ville gärna tävla för Sverige. Och vi hade ett stort mål där hette Paralympics i Rio. Men för att ta oss till Rio, ja, men då skulle vi ju kämpa oss upp från B till A och så vidare för A kvala in där. Och så till Paralympics. Men vi fick chansen att åka på den här kvalturneringen till Paralympics. Och ja, vi lyckades att kvala in på den tävling. Men det var utfordrande på mig. Och heldigvis så fick jag ju hjälp. Jag är en idrottspsykolog som hjälpte mig med de här lite negativa tankar som jag hade omkring mig själv och mina egna förväntningar. Och rädslan för att misslyckas. Den var ju där i mig. Men det fick jag hjälp med och det är jag väldigt tacksam för många av de saker som man hjälpte mig med där, den brukte jag ju när vi var på Paralympics och vi skulle prestera där.
Men sen så bestämde du dig på någon tidpunkt att nu får det vara nog, nu ska jag sluta.
Jag hade ju ingått en avtal med min fru om att fram till Paralympics då är det idrotten som gäller. Då allt annat, det får komma vid sidan om. Och det hjälpte ju också min dotter som var 2 år gammal på det tidspunkt. Så det var ju mycket min fru som liksom fick ta ansvaret där. Jag var nästan inte hemma på helger. Det var enten träning eller tävlingar. Hade ett fulltidsjobb och åkte till Malmö. Ett antal gånger i veckan. Kom hem klockan 11 på kvällen. Så det var inte mycket, jag var hemma. Ett par månader innan vi åkte till Paralympics, ja, men då kom min son ju också, så plötsligt hade vi ju 2 barn. Så det var rätt så klart att Paralympics skulle vara det sista.
Och sen har du också varit massör för IFK Ystad i handboll.
Ja, det blev jag i 2019. Jag saknade ju inte det att tävla. Men jag kunde ju sakna liksom den här stämningen. Det speciella gemenskapet där var omkring ett lag och idrott. Så det saknade jag och så tänkte jag, ja men det kunde ju vara kul att testa mitt jobb med det här. Jag kom ju verkligen in i laget var att de var jätteduktiga. Det var ett bra lag.
Och som massör för IFK Ystad jobbade Peter Weichel deltid i några år. men beslöt sig sen för att nu fick det räcka. Inte minst med tanke på att det ofta handlade om kvällsjobb.
Kände en eller annan känsla i mig, nu är jag mitt. Nu har jag prövat allt. Nu har jag själv varit aktiv och jag har, liksom, nu har jag jobbat i en klubb. Jag kände mig färdig med det här med idrotten på det tidspunkt.
Vad är det du saknar mest från din aktiva karriär som golfspelare?
Ja, men det är väl känslan när man har lyckats med sina lagkamrater. Det är väl det som jag kan sakna allra mest. All den tid man har lagt i träningslokalet. Att man liksom får ut det på en tävling. Och man står efter tävlingen och liksom kan stå och titta på varandra. Och liksom säga, fan, vi lyckas bra med detta. Den känslan, den kan jag sakna.
Vi mötte 40-åriga Peter Weichel, uppvuxen i danska Hilleröd, men sedan många år tillbaka boende och arbetande i Tomelilla. Åsa Kjellman-Risi var reporter.